Vi kör och vi säger välkommen till ännu en Placera-podden. Vi som är med idag, det är undertecknad Jesper Nordberg. Min kollega Per Ståhl. Hej Per.
Hej, kul att vara här igen.
Och vi har en alldeles speciell gäst med oss idag. Det är nämligen Peder Duryea, aktieansvar. Och du ansvarar för fonden Saxum Aktiv.
Ja, tack.
Kul att ha dig här.
Tack.
Välkommen.
Och det är lite speciell anledning till att du är här också, eftersom du och fonden är nominerad för Morningstars. Vad är det för klass du är nominerad i?
Det är väl bästa blandfond på svenska. Bästa blandfond i kronor.
Okej, bästa blandfond i kronor. Vad ska vi börja någonstans, Per? Ska vi börja med, du har gjort ett sånt fint manus här, tänkte jag. Så du får ställa första frågan.
Ja, men jag vill bara haka på lite med Morningstar. Men vad är det man tittar på för att bli liksom nominerad för att ens komma med de här riktigt högpresterande riskavkastningsmässigt fonderna då?
Jag var faktiskt tvungen att kolla upp det själv när jag blev nominerad, för jag hade inte riktigt koll på det. Men de har faktiskt ett ganska detaljerat system där de tittar 80% av poängen är baserat på avkastning och 20% är baserat på risk. Och av de här 80% på avkastning så är 30% baserat på det senaste året, vilket i det här fallet är 2018. Och sen är 20% baserat på avkastningen på 3 år och 30% avkastningen på 5 år. På risksidan då, som är 20%, så är 8% av rankingen baserat på risken på 3 år och 12% på risken på 5 år. Väger man ihop allt det här då, så blir det så att strax under 50% av vikten av poängen är baserat på det senaste året. När man har gjort de här kvantitativa skrivningarna så gör man även ett par kvalitativa checker också. Och här tittar man bland annat på att fonden inte har blivit förvaltare under det senaste året. Man tittar på att strategin verkar vara en som faktiskt går att fortsätta att applicera. Man tittar på att fonden har fått sitt mandat. Man tittar på att fonden inte är för liten. Och sen så gör man en koll som jag tycker är ganska bra i alla fall. Och det är att fonden kan inte vinna om den inte är bättre än medianen på 3 och på 5 år. Så det måste vara i den övre halvan även i det längre perspektivet. Så att man inte har kunnat ha en strategi som har varit helt vansinnig i 4 år och sen helt plötsligt så går det jättebra ett år.
Och vad var det för avkastning 2018?
Den var 4,1%.
4,1%.
Det är en blandfond. Ja, men det var ju bra. Ja. Det var ju ett svårt år.
Ja, det vet vi. Absolut. Det var ett jättesvårt år.
Men hur länge har du förvaltat fonden då? Vi bara backar bandet lite då.
Jag har förvaltat fonden sedan 1 juli 2015. Så att snart 4 år. 3,5-4 år.
Ja.
Och jag skulle säga att det blev ganska snabbt när jag skulle ta över den. De kom efter midsommar och det var 2 eller 3 dagar innan jag skulle åka på en månadssemester och sa att nu kan du börja. Och så att jag skulle säga att fonden har sett ut som jag har velat att den ska se ut sedan någon gång liksom december 2015, kanske november, okay. Med slutet av 2015. Så jag brukar, när jag pratar om det, så brukar jag starta mina grafer någonstans där.
Okej, okay. Det var då liksom setupen var så som du det har.
Ja, vad bra, men då har du fått något betyg på att setupen funkar, uppenbarligen. Så ja, du har blivit nominerad nu ändå.
Ja, det tror jag. Den är ganska långsiktig. I grunden.
Vi kommer in mer på fonden. Ja. Nu tänkte jag att du får skjuta in lite med dina favoritfrågor. Hur man hamnar i branschen.
Ja, jag är ju alltid nyfiken på att veta mer kring människorna bakom fonderna som vi så ofta pratar om. Du kan berätta lite grann om dig själv och hur du hamnade i finansbranschen. Och, ja.
Hur långt tillbaka vill ni att jag ska gå?
Jag vet inte hur gammal du är.
jag är 40.
Okej, okay. Men börja lite grann liksom hur du kom in på det här spåret då.
Ja, man kan ju säga att jag blev intresserad av finans ganska tidigt, sedan när jag var 15-16 år. Började jag på egen tid, kanske läsa några böcker om aktiemarknaden, något om valutamarknaden och sådär. Sen så på den tiden så skrev man ju något specialarbete sista året på gymnasiet. Och då skrev jag om vad som styr aktiemarknaden. Och sen efter lumpen så åkte jag till USA och så pluggade jag finans och nationalekonomi på ett universitet som heter Bentley University som ligger i Boston i 4 år. Och sen så började jag min karriär i London i januari 2005.
Vad började du?
Då började jag på en firma som heter Goldenberg Heymeyer som handlade i... Framförallt i statsobligationer. Så jag handlade tyska avkastningskurvan och den amerikanska avkastningskurvan. Och all handel i princip var som man kallar för proprietaries. Man handlade för firmans egen räkning. Det fanns inga kunder. Utan man skulle tjäna pengar helt enkelt. Och där var jag i 3,5 år nästan. Under den perioden så gjorde jag också min CFA, Chartered Financial Analyst, som ja, det är en ytterligare en kvalifikation man kan ta efter universitetet som tar 3 år, så där brukar man säga. Och när jag pluggade i USA så har man att, ska du, if you're gonna manage people, you do an MBA, if you're gonna manage money, you do CFA. Det ligger väl någonting i det. Jag har ju sen varit väldigt aktiv i den svenska CFA-föreningen i många år och var ordförande och sådär. Okay. Sen 2008 i Valborg flyttade jag till Stockholm. Mitt i finanskrisen, fast inte innan. Och det var självklart så, jag var väldigt orolig för mitt jobb i London. Och i Sverige var det fortfarande goda möjligheter. Och så började jag på Garantum Fondkommission. Där jag först jobbade lite med kapitalförvaltning, men ganska snabbt gled över till att jobba med makrostrategi och var även ansvarig för bankanalysen av emittenterna som de ger ut strukturerade produkter av. Men det blev väldigt mycket makro och jag jobbade framförallt kanske med att ta fram lite specialplaceringar som vi hade för olika kunder. Mycket presentationer och sådär. Sen frågade man mig 2014 om jag också ville förvalta en fond. För att man var så att man hade köpt aktieansvar, fondbolaget. Och behövde en förvaltare. Och sen drog det ut en hel del på tiden. Så det tog säkert 9 månader innan jag sen började. Men, och sen 2017 någon gång är jag 100% anställd på aktieansvar. Okay. Jag var lite, de kunde inte släppa mig direkt från Garantum, så att jag var lite dubbelt under en period.
Skulle du säga att du är en räntemänniska i botten, eller?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Men däremot har jag väl alltid varit väldigt intresserad av makro. Jag tror jag kände redan när jag pluggade att mitt huvudspår var finans. Ja. Men att jag kanske tyckte att många kurser i nationalekonomi och speciellt internationell ekonomi tyckte jag nästan var roligare. Men jag kände att det var mer att stå på om man läste finans. Sen så det är klart, börjar man i räntemarknaden så blir man ju formad efter det.
Lite mer pessimist än aktiemänniskorna.
Lite mer realistiskt.
Realistiskt, bra. Bättre ord.
Men absolut, så är det ju.
Men nu har du ju möjligheten att stå på liksom alla benen, makro, aktier och räntor och valutor också för den delen.
Ja.
Så att det måste ju kännas som en hel gardering då.
Ja, jag brukar säga så att ju fler chanser man kan ge sig själv, desto bättre. För att i den här branschen så har man ju fel hela tiden. Och det gäller ju att antingen ha rätt lite oftare än vad man har fel. Eller att tjäna mer när man har rätt än vad man förlorar när man har fel. Och ju fler instrument man har i sin verktygslåda, desto bättre tycker jag i alla fall.
Jag vill bara flika in och spinna lite. Du pratar om aktieansvar. Jag gillar ju fonder och har skrivit mycket om fonder och fondindustrin och sådär. Ni är ju ett ganska gammalt hus med svenska mått mätt.
Ja, man...
Alltså som fondhuset.
Ja, man tänker inte på det. Det är betydligt äldre än vad jag är faktiskt. Mm. Bolaget startades 1965 av frikyrko- och nykterhetsrörelsen. Mm.
Är det ett krav för att bli anställd där också då?
Nej, det är det ju inte. Men det präglade
ändå bolaget från start. För att det gjorde att vi har alltid haft ganska strikta etiska placeringsregler. Mm. Och så att jag tror alltså när Sverigefonden startades 1992 så var det redan så att den inte fick investera i bolag som har verksamhet med vapen, tobak eller distribution av pornografi eller alkohol.
Det är tidigt faktiskt.
Väldigt tidigt. Ja, det är väldigt tidigt och vi har ju sedan år också skrivit på de här UNPRI-principerna och integrerar ESG i investeringsprocessen. Jag skulle säga att det är två fonder egentligen där de här reglerna inte riktigt appliceras. Och det är de fonderna som investerar i index på något sätt.
Derivat eller olika.
Som är makrodrivna. Ja. Och det är Saxum som jag förvaltar. Och så är det Quant Hedge som är helt kvantitativ driven hedgefond. Där det inte riktigt är möjligt. Jag har principen att vi ska bara göra affärer med folk som har skrivit på UNPRI i form av ifall vi använder ETF:er som vi kommer till sen. Mm. Och har de inte skrivit på så ska vi aktivt jobba för att de ska göra det. Och jag tror att det är tre stycken som har skrivit på under min period här. Och nu har vi ingen sån i fonden som inte har skrivit på.
Okay.
Det är liksom en liten hygienfaktor. Mm.
Lite mer, jag har ju träffat många av dina kollegor på aktieansvar. Berätta lite grann om aktieansvar som fondbolag och vilka fonder ni har och storleken och lite sånt där.
Vi har 10 fonder nu om man går och kollar på hemsidan. Men i vissa fall så kan det vara samma fond i olika skepnad. Så att vi har liksom en utdelande klass på Sverigefonden. Vi har en belånad version av vår långkort aktier. Och sådär. Så att jag skulle säga att det är 7 strategier.
Ja, okay.
7 typer av fonder. Och vi har renodlat lite. Vi hade några fler förut. Nu har vi slagit ihop och stängt ner och sådär. Så att vi ska kunna fokusera lite mer. Bolaget förvaltar 6,3 miljarder sist jag kollade. Och det var några veckor sedan. Så att det stämmer nog ganska bra. Vi är 4 diskussionära förvaltare och det är de som du har träffat, Jesper. Filip, Lasse och Maria och jag själv. Där förvaltaren bestämmer vad som ska göras i fonden. Och sen så har vi ett kvantteam på 3 personer där en är förvaltare, en är programmerare och en är analytiker kan man säga. Och samtliga fonder är aktivt förvaltade.
Ingår du i kvantteamet eller jobbar du nära dem eller hur?
Ja, hur är det vi har ganska mycket samarbete nu. Till exempel så kanske jag tar lite hjälp av dem då och då. Men också ganska mycket att för de bygger hela tiden på sina modeller, testar nya modeller och vill förbättra. Och då får jag ju ganska mycket input för att de är ju väldigt matematiskt begåvade och sådär, men kanske inte har samma inblick av vad som har fungerat historiskt, vad folk har gjort och vad historik helt enkelt. Och så, nationalekonomiska koncept i samma utsträckning. Så att det är ganska mycket samarbete där.
Hur pass fri är du i din förvaltning? Har ni någon hussyn, aktieansvar som du anammar när du allokerar och sådär? Eller är du helt fri i din förvaltningsroll?
Alla förvaltare är helt fria kan man säga. Och så vi är ingen husvy och det tycker jag är väldigt bra. För att det är väldigt svårt att behålla positioner som kanske går emot en under en kort period ifall det inte är ens egen vy man har tagit positionerna på. Men sen har vi var tredje vecka har vi förvaltningsmöte. Så att förutom att vi sitter och pratar hela dagarna så har vi officiella möten också där vi debatterar och går igenom och jämför åsikter. Och det är lite olika, men jag kan säga just nu på under kanske sista halvåret och sådär så tror jag att vi tycker mer lika än olika faktiskt.
Men då lyfter ni vissa intressanta frågeställningar eller
ja,
som ni...
Då försöker vi på något sätt, på något annat sätt få in en annan vy.
Ja.
Så att man hela tiden ifrågasätter sig själv. Det är ju det är viktigt.
Ifrågasätter ni varandra eller?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Så att, det är oftast så att alla går igenom portföljerna. Men sen har vi också en eller två som får kanske presentera någonting och gå på, mer på djupet. Så att var början av året höll jag en presentation på den amerikanska börsen till exempel. Mm. Och sen får folk ifrågasätta det jag säger och säga hur fel jag har.
Fick du in årets uppgång då eller hur?
Den var faktiskt väldigt, den är väldigt långsiktig den presentationen.
Okej.
Och
vad är synen? Den långsiktiga?
Ja, vi kommer väl in på det sen, men den amerikanska börsen ser ju inte ut att kunna ge någon vidare avkastning på ganska lång sikt. Vad som händer på kort sikt är ju en helt annan sak. Mm. Kollar man i fonden så viktade jag upp aktier runt strax innan julafton. Så att det blev en ganska bra timing. Nu har jag viktat ner det igen.
Men då var det ju före marknaden med någon en, två dagar.
Ja,
om du viktar upp innan julafton.
Inte för det... i Sverige, men...
Men i USA.
Ja, som sagt, det handlar inte om att pricka rätt dag.
Nej.
Ska vi prata lite grann om fonden som du förvaltar då, Saxum Aktiv, som är en blandfond?
Ja.
Vad kan du berätta om den? Hur är den uppbyggd och vad skiljer den från andra blandfonder?
Jag tror att den skiljer sig framförallt på två sätt. För det första, så här, blandfond, det kallar man ju ofta för mixfond nu, eller allokeringsfond. Mm. Det är bara att man blandar någonting. Och det vanliga är att man blandar aktier och obligationer i en fond istället för att man har två olika. I Saxums fall så är den global. Mm. Jag tror att många blandfonder på svenska marknaden, de är ju framförallt svenska aktier och svenska obligationer. Saxum har i hela världen att jobba med. Det måste finnas någon form av liksom likvid underliggande marknad. Och sen så har ni ju också möjlighet att ta in andra tillgångar som råvaror, valutor, och den har väldigt, väldigt flexibelt mandat. Den kan ha 0% aktier, den kan ha 100% aktier. Och i och med att jag är själv från förvaltaren som ska ta beslut, så kan vi ganska snabbt svänga runt ifall vi skulle vilja det. Jag gillar egentligen ordet multi-asset.
Ja.
Det passar bättre för vad Saxum gör än kanske bara säga blandfond.
Nej, för när jag började titta på fonden så det kändes ju som att det var någon form av multi-asset eller mer någon alternativ eller hedgefondstruktur. Innan man ser att det står blandfond och du ligger C-klassad. Är du valutasäkrad och så då, som att den handlas i SEK?
Den handlas i SEK och jag kan välja om jag vill vara valutasäkrad eller inte valutasäkrad.
Mm.
Men det viktiga här är att det är ett aktivt beslut.
Mm.
Och jag har ju senaste 1,5 åren inte varit valutasäkrad. Vilket är har varit ett stort bidrag till framgången.
Mm. Vad har du börjat göra där då?
Du nämnde hedgefond här och det är en fråga som jag får då och då. Ja. Just för att fonden har betett sig som den har gjort. Den har gått bra under dåliga perioder.
Det gick väldigt bra i höstas.
Ja, och då har jag en fråga till dig. Hur definierar du hedgefond?
Men jag tänker ju hedgefond... Nej, men en definition, ett alternativt klass, något som kan gå bra när aktiemarknaden går ner exempelvis.
Mm.
Någon som har möjlighet att ha de mandaten eller verktygen i själva investeringsprocessen och att du kan placera kanske på räntemarknaden. Du har möjlighet att gå kort aktiemarknaden och jobba med olika derivatstrategier. Så tänker jag mer en hedgefond. En större verktygslåda har möjligen att kanske bli marknadsneutral, dra ner. Ligga väldigt mycket cash och så vidare då, jobba då. Det är väl lite min...
Nu, Saxum har ju en stor verktygslåda, men det är fortfarande en UCITS-fond.
Mm.
Kan inte belåna hela fonden. Och jag får faktiskt inte gå nettokort aktier. Och det har att göra med att vi vill att det ska vara en basplacering. Folk ska kunna ha en stor del av sin förmögenhet i den. Men om man tittar på hedgefonder som grupp så är det inte så att de har varit okorrelerade mot aktiemarknaden.
Absolut utan, inte.
För länge sedan så var det så. Och man tänkte att en hedgefond den skulle kunna gå bra om aktiemarknaden går dåligt exempelvis. Men det som har hänt är ju att man ofta säger hedgefond om det som enligt lagen är AIF. Och det är ju bara en sån fond kan ju, den behöver ju inte vara hedgad. Nej. Det kan ju till och med vara så att du vill ha en aktiefond som är mer koncentrerad. Och då måste registrera den som en AIF. Och då hamnar den i hedgefondsegmentet. Jag tror att det är en ganska viktig anledning till att hedgefonder inte har varit så hedgade som folk tror. Ja, vi har lite andra grejer som vi kommer till sen. För att så här, Saxum kommer ju inte alltid se ut som den gör.
Den kommer inte att göra det.
Nej.
Men du jobbar med investeringsprocessen och så. Den har du ju ändå, på något sätt har du förankrat. Du berättade ju när du inledde ju här att på något sätt du satt en modell eller ett tänk som du har fortsatt med nu under ett antal år.
Det finns ett tänk och den har en så kallad top-down-process. Det innebär att man tittar för det stora perspektivet.
Det är makrofokuserat då?
Makrofokuserad. Vi tittar på makrovärdering, aggregerad bolagsdata, positionering, teknisk analys. Allting som kan hjälpa en. Men till skillnad från kanske andra så är grunden i hela portföljen och det som jag kallar för kärnportföljen. Den viktigaste pusselbiten där är långsiktiga avkastningsprognoser. Och de här långsiktiga avkastningsprognoserna i sådana så är den viktigaste faktorn är värdering vid varje tillfälle. Vilket gör att den får ett ganska tungt värderingsfokus. Sådana här prognoser funkar väldigt bra på 10 års sikt. Kanske som bäst på 12 års sikt. Men någonstans där och på 3 år är de ganska meningslösa. Så du måste på något sätt kombinera den här långsiktiga vyn med ett tänk på kortare sikt så att du kan överleva perioder som när det går emot dig. Och sen så tycker jag att du kommer ju ha den största pusselbiten i en sån här fond på lång sikt kommer att vara aktier. För aktier är det som ger mest värdeskapande över tiden. Och då vill du sen välja andra tillgångar som kompletterar aktier. Och jag brukar ta exemplet. Det är ju ganska vanligt att man kanske investerar i aktier och företagsobligationer. Och det menar jag att det är inte en optimal kombination. För att då samma fundamentala faktorer som styr aktier och företagsobligationer, båda är ju bolagsrelaterat och beroende av ekonomin. Så att det är mycket bättre då till exempel att kombinera aktier och statsobligationer. Och tycker du att statsobligationerna ger en för låg ränta i förhållande till företagsobligationerna, då får du lägga lite mer pengar i aktier för att du vill ha en högre totalavkastning. Det kommer att ge en effektivare portfölj, eller robustare portfölj som jag gillar att säga. Så att det är både den där aspekten att du vill kunna skapa en långsiktig avkastning, inte ha för extrem portfölj på kort sikt, och ha komplement i portföljen. Och det är där som jag tycker statsobligationer är bra. Guld är bra. Och visst annat.
Så komplementet, är det mer en taktisk allokering efter hur marknaden ser ut nu eller vad ni tror närmast
är? I vissa fall så är det som guld ser jag som en långsiktigt bra tillgång. Den har över lång sikt givit en ganska god avkastning. 8-9% i kronor. Delvis för att kronan är en så dålig valuta att ha sina besparingar i. Det är en av få tillgångar som oftast stiger när aktiemarknaden går dåligt.
den är okorrelerad nu när vi...
Ja. Och framförallt när man tittar på, finns en väldigt bra bild från EQR som jag brukar använda, som är en stor förvaltningsfirma. Mm. Där man tittar på vilka tillgångar går bra när aktier går som allra sämst. Och när aktier går som allra sämst, om man kollat på kvartal då, så faller de med 20%. Och de enda tillgångarna som egentligen stiger då, det är statsobligationer, det är guld, i vissa fall kanske hela råvarugruppen. Mm. Och möjligtvis den japanska yenen. Och man brukar ju ibland kalla de här tillgångarna då för antifragila. Mm. De frodas i osäkerhet.
Gjorde de sitt jobb under Q4?
De i december.
I december?
Ja. Mm. Och det är lite intressant, om man tittar på portföljen så var ju i oktober och december var dåliga månader och november var lite mittemellan. Så i oktober så var, tror jag, Saxon var upp 2,6-2,7% eller någonting. Och då skulle jag säga att de här tillgångarna inte hjälpte så mycket. Utan där hade vi istället hjälp av dollarn, som är en annan stor position som vi kanske kommer till sen. Jag skulle säga att men portföljen var upp ganska mycket. Medan i december var portföljen ner 0,1 eller någonting. 0,2 kanske. Mm. Men då fungerade portföljen mycket bättre. Då funkade alla pusselbitar. Men kronan stärktes i slutet. Mm. Och då blev det lite negativ avkastning på månaden. Men så i december funkade portföljen väldigt bra.
Vilka instrument är du investerar i då? Eller, för du investerar inte i företagsobligationer eller i rena aktier, har jag ju förstått.
Nej, alltså det jag får göra det. Mm. Men... det har inte funnits någon anledning att göra det, och speciellt med att jag är själv och förvaltar den, så bedömer jag att jag har inte någon speciell edge att välja de instrumenten där i de flesta fallen. Utan vi använder ETF-er, börshandlade fonder, ETC-er, exchange traded commodities, och det finns ju på valutor, det finns på en väldig massa saker. Och i vissa fall då kanske vi istället använder terminer och optioner ifall det blir mer effektivt. Det har vi bara gjort sista året, och det kanske kommer att utvecklas lite mer.
Men i ETF-marknaden, de är så pass likvida och det är så bra handel, så det fungerar bra och alla ETF-er?
Så är det ju självklart inte. Oftast så säger man att ETF är så bra för att de är så likvida och man kan handla dem hela tiden. Och vem som helst som sitter i marknaden och ser hur ETF-erna handlar vet att i vissa fall så är det så. Men i många fall så är ETF-erna ganska illikvida om man vill handla dem på skärm. Så att jag skulle säga att likviditet är en ganska viktig parameter när jag väljer vilka ETF-er som jag använder mig av. Och det är okej att ha några som inte är de mest likvida, men merparten av portföljen måste ju kunna gå och omsättas snabbt. Och de som jobbar med ETF-er, och jag gillar ETF-er så att det tolkar mig rätt. Men de som jobbar med det säger att marknaden testades 2008. Jag skulle säga att den var så liten då att det verkliga testet kanske inte riktigt är där. Men jag tror att det är ett bra sätt att investera pengar.
Men handlar du de största eller mest likvida ETF-erna, eller hur?
Det är lite olika, för att det är inte alltid så när du tittar på att det är de största. Jag vill säga, ta de allra största på aktiemarknaden till exempel, de är extremt likvida. Mm. Men där har du ju inte så mycket att hämta ifall du vill skapa alfa även inom tillgångslagen, vilket är någonting som jag också försöker göra. Då måste du gå till någonting som är lite mindre populärt. Och då är det lite olika, och det är inte alltid så att den här ETF:en som är $1 miljard är mer likvid än den som är $100 miljoner. Det är väldigt olika faktiskt. Mm. Jag tycker det är alltid mycket fokus på att lansera nya produkter. Sen känns det som att det är ganska lite fokus på att hålla likviditeten uppe i marknaden. Så att,
du har en modell sedan ett antal år tillbaka som du jobbar utifrån. Du kan röra dig bland olika instrument och tillgångsslag. Hur aktiv är du i din förvaltning? Är det liksom att du kan sitta på sidan och titta? Är det, liksom, är det här ett arbete som pågår liksom hela tiden och hålla på att allokera om? Eller hur skulle du bedöma den? Förstår du frågan?
Ja, jag förstår absolut frågan. Och jag tycker det var jättebra att det kom upp. För att en vanlig sak som folk tänker är att om man är en aktiv fond, att det är en massa aktivitet hela tiden. Men det är inte det aktivt förvaltat betyder. Aktiv förvaltat betyder att du antingen gör någonting annat än konsensus. Eller att du, om du, om du har ett relativt ett index, att du avviker från ditt index. Och det här kan du kan ju ha en avvikelse som ligger i 5-10 år. Som du behöver ändra. För du fortsätter att tro på den. Och jag skulle säga att i kärnportföljen, som är den strategiska allokeringen, där är vi väldigt långsiktiga. Jag har inte gjort några jättestora förändringar de sista 3 åren. Vi gjorde en förändring för ganska nyligen faktiskt, när vi har sålt av obligationer i tillväxtmarknader. Som vi har haft ganska länge. De har gått rätt bra och nu är jag lite orolig för utvecklingen. Framförallt i Kina och med uppgången i den amerikanska dollarn. Så att jag kände att det var att jag kortsiktigt i alla fall ville kraftigt minska den positionen. Men annars så sker inte så jättestora förändringar där. Däremot i taktiskt, och det är här kanske mer derivaten kommer in, att taktiskt ändra portföljen från 40% aktier till 20% aktier, det kan jag göra ganska snabbt.
Okay.
Och det har vi, och det är någonting som vi bara har jobbat med under sista dryga året.
Vad är ganska snabbt för dig? Eller liksom hur lång tid tar det att gå från 40 till 20 om du vill?
Ja, det kan gå på en dag eller, eller på en eftermiddag om du vill. Oftast så är jag inte så extrem, utan jag gillar att göra gradvisa förändringar. Så att det kanske gör. Till exempel vi hade 40% aktier under uppgången i januari, sen så någon gång i februari så började jag taktiskt gradvis och minska den exponeringen till där vi är nu, som är någonstans 15-20%.
Så det är ändå bara. Så aktiv. Vad låg du fram till? Du pratade ju om att du drog upp aktieexponeringen någonstans dagarna före jul.
Ja, då hade vi 40. Vilket är ju fortfarande ganska lågt, ska man komma ihåg. Men i oktober hade vi nästan ingen aktieexponering.
Men en bra avkastning.
Ja, då var jag väldigt negativ och nu börjar jag väl bli lite mer negativ igen.
Strategiska portföljen som du pratade lite om, med riktigt långsiktiga. Vad är det som ligger där förutom de
där ligger aktier och i dagsläget ligger 3 olika typer av aktier. Jag tenderar att använda så kallade faktorer när jag väljer aktier. Vilket innebär att man tittar globalt och så väljer man ut en viss typ av bolag som uppfyller ett antal kvantitativa kriterier. Och där har jag egentligen 3 typer som jag har nu. Om 3 år kommer det säkert se lite annorlunda ut där.
Vad ligger där nu då? Vilka faktorer?
Vi har vår största position i globala kvalitetsaktier. Och kvalitet i det här fallet, det betyder ju att bolagen har en väldigt stabil intjäning. De har väldigt stabila balansräkningar.
Högutdelare?
Kan vara högutdelande, absolut. I mitt fall så är de högutdelande. Men och om du gör en sån screen, så är det i princip inga svenska bolag som kommer med. Och det har att göra med att det är mycket, väldigt mycket verkstadsindustri i Sverige och deras intjäning åker upp och ner som en jojo. Även om det är välskötta bolag, så att det är inte det man menar med kvalitet i det här fallet.
Utan men en defensiv hållning kan man säga.
Ja, defensiv hållning. Och det är hela tiden vinster som stiger varje år. Du har ett kassaflöde som stiger snabbare än vinsterna, så att de håller på och manipulerar det de rapporterar i stor utsträckning. Sen så har vi 3 månader tillbaka. Jag börjat bygga upp en position i det som man kallar för value stocks, som är lågt värderade bolag. Och det kan man säga är motsatsen lite till kvalitetsbolag. De är, har historiskt sett varit väldigt volatila. Har väldigt låga värderingar. Mm. Det är det man går på. Och det är en kategori aktier som har gått väldigt dåligt under hela den här cykeln. Sen beror det lite på vad man har använt för kriterier för att hitta de här aktierna. Akademiker gillar att använda pris till bokvärde. Mm. Och då har det varit totalt katastrof om man är aktiv förvaltare. Men tar man in lite andra kriterier så har det inte varit riktigt lika dåligt. Det här är, det är en typ av aktier som jag tror kommer gå bra framförallt kanske i nästa cykel.
Vad är nästa cykel? Hur tänker du då? Är det
att jag tänker mig att vi kommer att ha en lågkonjunktur först. Mm. Men det kan vara så att de går bra, de börjar att gå bra redan i konjunkturnedgången. Det är lite olika. Mm. Men oftast så sammanfaller de här grejerna med att konjunkturen viker. Mm. Eller förbättras. Det, så att, nej, men så att vi har de här aktierna. Sen har vi i kärnportföljen så har vi haft sedan länge en stor position i amerikanska statsobligationer som är de obligationerna jag gillar mest.
De ger ju positiv ränta.
De ger positiv ränta framförallt, och sen så är det så att folk tycker att räntan borde vara högre. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att de amerikanska långräntorna kommer att bottna i nästa lågkonjunktur.
På vad?
Tidigast.
Va?
Ja. Jag tror alltså att de inte bottnade 2016. Nej. Som var i alla fall konsensus ganska länge. Det är ju så att om man tittar på vad styr långräntorna, så finns det ju en relation mot den nominella tillväxttakten. Och tillväxttakten i USA de kommande 10 åren kommer att vara väldigt, väldigt låg.
Ja, nu har ju landet växt betydligt överkänt potential också.
Ja, den har ju det. Och tittar du på liksom hur mycket, på lång sikt så har du två faktorer på utbudssidan som styr tillväxten. Det är produktivitetstillväxt. Mm. Och sen så är det hur mycket man arbetar. Och framförallt hur många som arbetar. Mm. Och nu börjar vi på ett läge där arbetslösheten är väldigt låg. Det finns väldigt lite bidrag från arbetskraftstillväxt. Mm. Vilket innebär att de kommande 10 åren så kommer vi troligen ha egentligen bara produktivitet. Tillväxten och luta oss tillbaka till. Och i en lågkonjunktur så kan du lätt se de amerikanska långräntorna, 10-åringen går ner mot 1%, 30-åringen ner under 2% enligt min vy. Och det är ingen konsensusvy.
Nej, det är...
Det är i alla fall en stor del av kärnportföljen. Sen har vi drygt år tillbaka så har vi även kortare amerikanska statsobligationer, men de skulle jag säga är ett rent, mycket renare spel på amerikanska dollarn än vad det är på en ränteplacering.
Vad är synen där då? Vad är spelet med dollarn?
Jag tror att dollarn borde ju handla i 10 nu ungefär mot svenska kronan om man skulle gå på räntedifferensen. Och så har du ju massa andra faktorer som också spelar in, som jag tror inte är tillräckligt viktiga i dagsläget. För det är så att går vi ut och kollar på 10 år, om man gör en långsiktig prognos till exempel, då måste man anta att kronan kommer att stärkas och all avkastning som kommer i dollar kommer därför att bli sämre. Mm. Men jag tror att i det läget vi är nu så finns det en väldigt liten anledning att äga svenska kronor. Och det är bara så att dollarn är den valuta som är bäst i klassen. Oh. Mm. Men det betyder inte att landet inte har massa problem. USA har massa problem. Mm. Och det är överbelånat. Och centralbanken är vansinnig och allt sånt där. Det är bara att, ja, fast så är det överallt. Mm. Och valuta är alltid ett relativt spel. Mm. Och det glöms nästan alltid bort. Om du läser en valutaanalys så är det nästan alltid så att man lägger allting på att analysera ett land eller en valuta. Och sen kanske det står någonting på slutet om att ja, i det andra händer ingenting. Eller där är det ingen fara. Men det är alltid ett relativt spel. Mm. Och så att jag tror på dollarn, jag tror på yenen och jag tror på guld. Ja, jag anser att guld är mer en valuta än någonting annat.
Schweizerfrancen då?
Schweizerfrancen har jag blandade känslor kring faktiskt. För det är också en risk-off-valuta. Men jag är räddare för deras centralbanks agerande än vad jag är för andra centralbanks agerande. De har ju, plus att det är så liten valuta. Yenen tror jag fortfarande på, även om den kanske går mot en tid när den inte längre kommer att vara en safe haven, som man säger. Men än så länge så tror jag på den.
Det känns lite grann, om man ska sammanfatta den här synen, att du är, som sagt, du har sagt också att du är har en ganska defensiv inställning just nu. Det känns som att du är du sa själv att räntorna kommer inte stiga. Det känns som du har en ganska försiktig och småpessimistisk syn på marknaden framöver. Börsen då kanske huvudsakligen.
Jag är ganska positiv på livet.
Ja, det får man vara.
Ja,
vem är inte det? Nej,
men det jag har, om jag går tillbaka till de långsiktiga avkastningsprognoserna, så är det så att att jag förväntar mig en negativ avkastning på den amerikanska börsen upp till, säg, 15 år. Det innebär att det har funnits två perioder historiskt när prognoserna har varit så här dystra, och det var 1929 och det var i slutet av 99, 2000, 2001. Och då kanske man kan gå in på lite, vad är det som gör att det blir en sån negativ? För det är ändå så att USA är 62% av MSCI World, alltså globala aktier, och MSCI World är aktiedelen i mitt jämförelseindex. Så att USA går är totalt dominerande.
Ja.
Och hur kommer man fram till att det är så då? För att man kollar på det vanliga PE-talet och så ser det inte riktigt så högt värderat ut. Jag säger så att alla värderingsmått där man på något sätt normaliserar vinstmarginaler, så kommer man fram till att värderingen är extremt hög. Och det kan vara price to book, det kan vara price to sales, det kan vara börsvärde i förhållande till BNP, det kan vara Schillers PE-tal, Tobins Q, det finns hur många som helst. Och tyvärr är det så att de här värderingsmåtten är de som har fungerat bra historiskt. Det är vanligt så här PE-tal, det är ganska dåligt. För problemet är att vinstmarginalerna förändras ju så mycket. Och om jag pratar med mina kollegor som förvaltar svenska aktier, så tycker jag ofta hör att det ligger i vinstestimaten att det är rekordmarginal. Det ska bli ännu högre marginal nästa år. Och året efter det ska det bli ännu högre marginal. Och då är frågan, är det rimligt?
Alltså, det vill säga att P-talen bygger på att saker ska inte bli sämre.
Ja, absolut. Absolut. Och den andra grejen i en sån här långsiktig prognos, det är ju att man kanske tror att jag förutsätter en väldigt negativ tillväxttakt. Men så är inte heller fallet, för jag har bara historiskt långsiktiga tillväxttakten. Och den är på över 6% nominellt i USA. Och så hög tillväxttakt har vi inte haft nästan i hela mitt liv. Utan den kommer troligen att bli lägre. Så att även om man tycker att värderingarna kommer att fortsätta att vara högre framöver, så tar de där faktorerna ut varandra. Det är väldigt svårt att se att du ska få en hög avkastning på amerikanska aktier. Då tycker jag så här, om jag ska ta risk, då vill jag ha betalt för det. Och jag hoppas och tror att det kommer komma ett läge när Saxon kommer att ha 80% aktier i portföljen. Och då finns, när du har avkastningsprognoser som ligger på 10% eller mer på aktiemarknader, så då finns det ju liten anledning att äga massa valutor eller guld eller statsobligationer som ger någon procent eller två. Men där är vi inte nu.
Men den här världen som är lite dystrare då på något sätt, framöver? Vad har du för förväntningar med din med portföljen och fonden? Vad kan du leverera den här typen av miljön när tillväxten går ner och räntorna sjunker igen och så vidare?
Det är en jättesvår fråga och en fråga som jag får ganska ofta.
Ja,
faktiskt.
Men jag förstår det.
Det är så att man vill ju inte lova för mycket.
Nej.
Och i min värld så är tanken med en blandfond eller mixfond det är ju att du ska vara överviktad aktier när aktier går bra. Och sen så ska du vara överviktad obligationer när aktiemarknaden går dåligt. Och i praktiken så blir det så att en sån här fond måste ju försöka stå emot och överprestera i en dålig marknad om den långsiktigt ska kunna överprestera sitt index utan att ta mer risk. För det är klart att jag kan säga att jag startar en mixfond som har ett jämförelseindex med 60% aktier så ligger jag konstant med 80% aktier. Absolut, på hög avkastning, men jag kommer ju också ha hög risk. Och det är ingen aktiv förvaltning som är värd att betala för. Och därför måste den stå emot när det ser sämre ut. Och vi har alltid haft marknader som svänger. Marknaderna har svängt mer de sista åren. Enligt mig på grund av att centralbankerna har stimulerat så mycket. Och hela tiden försökt förhindra nedgångar. Så där är det så att om man ska gå på historien så finns det utrymme för börserna att falla ganska mycket.
Med centralbankerna då, som du pratar om.
Tror inte de kommer där in har du den stora risken för kanske de här prognoserna som jag har. De här prognoserna som jag har sagt nu när vi har pratat om när jag varit här, de är nominella. Och säga att vi ser ett scenario att börsen går ner med 20% och centralbankerna går all in. Vi stoppar det här, det får kosta vad det kostar vill. Vi skickar pengar till alla i alla länder, direkt till hushållen. Vi ska bara skapa inflation. I ett sånt scenario så kommer börserna inte att gå ner mer. Då kommer ju de att stiga. Den reala avkastningen kommer att bli sämre. Men nominellt så kommer du ha börser som går ganska bra. Så att det där får du ju vara, det får man ju vara alert mot. Och det känns som vi hela tiden kommer lite närmare ett sånt scenario. Det var en jättebra artikel i Economist, eller artikel, det var en specialrapport som var 20 sidor förra året om vad centralbankerna ska göra i nästa lågkonjunktur. Och jag menar inte att den var bra för att det var bra det de skrev, utan det bara visar hur pass mainstream vissa potentiella strategier är med när det handlar om att trycka pengar och ha negativa räntor och så vidare. Så att, och man kommer ju troligen till exempel att pegga långräntorna nästa lågkonjunktur.
Pegga långräntor?
Ja, nästa lågkonjunktur som man gjorde efter andra världskriget. Säger att 10-åringen ska handla på 2%, inte mer, inte mindre.
Men det är väl det man har gjort i Japan, va?
Ja, Japan har redan gått över, men där har ju effekten blivit lite att då har ju de köpt mindre statsobligationer. För att de har inte behövt.
Nej.
Det är egentligen en mycket smartare metod än att säga att vi ska köpa 60 miljarder i månaden. Vi bara säga att nej, vi vill att 10-årsräntan ska vara runt 0 eller 10 punkter eller vad de har. Det tror jag vi kommer komma till också.
Jag måste bara fråga, du är ju så insatt i det här nu när vi ändå pratar Japan. Och jag såg någon artikel förra veckan när man pratade om att Europa är på väg in i... Japan ligger ju kanske 20 år före oss. Jag menar, de har haft dålig tillväxt. Och...
Det scenariot har man ju pratat. Alltså, man har haft, vad är sannolikheten för
Vad är sannolikheten, tror du nu? För nu pratar ju du om peggare, det man håller på med i Japan.
Jag tror att även USA går ju i Japans fotspår. Och sen så kan man ju fråga vad är det man är så rädd för när det kommer till Japan?
De har det ganska bra.
Ja, de har det ganska bra. De är definitivt välbärgade. Och jag tror att det man är rädd för, det är att börsen ska gå så dåligt som den har gjort sedan 1989 i Japan.
Ja, den toppar ju där på över 40 000 om jag inte minns fel eller något sånt där.
Ja, och vi snackar liksom ett chill P-tal på över 100. Ja. Och får du en sån värdering, då är det tufft. Mm. Det är först nu som den japanska börsen har kommit tillbaka till någon sorts normalvärdering. Det har tagit 30 år.
Och då är den hälften värderad, eller kursmässigt, market cap vad den var 89.
Ja, exakt. För däremot, om du tittar på, man brukar prata om Japan, att deras förlorade årtionden. Mm. Och det är så att, absolut, om jag tittar på nominell BNP i Japan, total BNP och vad den har växt, ja, då ser det ut som att de har haft minst två förlorade årtionden. Men då ska man ju komma ihåg att de har haft en demografi som har varit väldigt svag. De har haft en fallande befolkning. Mm. Så att om du justerar det där och tittar på BNP per capita, tillväxtade den, ja, då ser det helt plötsligt inte alls lika extremt ut, speciellt i förhållande till Europa. Och gör det sen ytterligare en justering, för att den japanska yenen har stärkts under perioden. Så om du kollar på hur rik är en Japan innan och efter, ja, då försvinner nästan hela det här caset med förlorade årtionden. Så det är det jag menar, att japanerna har det ganska bra. Fast det har varit bättre att spara i japanska statsobligationer än vad det har varit i japanska börsen, om man har varit i Japan. Så att det är egentligen inte så mycket att vara rädd för så.
Och det är det man kanske är rädd för då när man,
hittills,
ja, men när man lyfter upp Japan.
Hittills, jag ska säga hittills, för att man måste ju ta sig ur den här otroliga skuldsättningen som staten har. Mm. Och det kommer ju involvera att man cancellerar skulden helt enkelt när det ägs ju halva skulden av centralbanken. Och det kommer man ju bara skriva av ändå. Mm. Och någonstans där så kommer inflationen tillbaka.
Mm. Blir det gemensamt tror du hos många centralbanker när de börjar? Liksom,
ja, jag tror det. Så att man kan tycka att min portfölj har en deflationstilt och har haft och fortsätter att ha det. Men om vi går ut och kollar sådär en 5 år eller någonting i framtiden, så tror jag absolut att det är inflation man ska vara rädd för.
Du var inne lite grann tidigare på risken i portföljen, och tittar man på er avkastning så har ni nästan haft positiv avkastning majoriteten av månaderna. Hur ser du på risk, och är det så att det ibland kan klia i fingrarna och säga nej, men nu vill jag liksom gå all in aktien och sånt där, men det är liksom hämmas av den övergripande riskprofilen i portföljen? Eller? Hur tänker du kring risk?
För det första ska jag säga att Saxum har inget volatilitetsmål eller någonting i den stilen. Jag tycker generellt sett att volatilitet det är ju en förenkling. Det är inte samma sak som risk. I slutändan är ju risk, det är ju risken att förlora pengarna. Så att jag tänker faktiskt inte speciellt mycket på volatiliteten. Och jag tror att om du hela tiden är riskbenägen, så om jag tar en position så tänker jag i första hand på risken. Hur mycket, vad tror jag är max som jag kan förlora på den här positionen? Om du tänker så, samtidigt som du investerar i tillgångar som kompletterar varandra, så tar risken hand om sig själv lite. Jag tror att vi har haft en volatilitet på drygt 7,5 kanske på officiella siffror. Men de siffrorna är ju baserat på månadsdata. Går jag in och kollar på dagsdata så har jag haft en lägre volatilitet än så. Mm. Speciellt under 2017, den var nere på drygt runt 5%. Men då hade vi också väldigt stabila finansmarknader, för stabila. Jag tror att det är rimligt att tro att Saxum kommer ha en volatilitet på strax under 10 på lång sikt. Då kommer det vara perioder när den är uppe på 12-13 när vi har mycket aktier, absolut. Och jag vill ju absolut inte komma i den situationen att jag måste dra ner på risken i portföljen i precis fel läge. Så att när volatiliteten är väldigt hög, då är det troligtvis så att börserna är nedpressade. Då vill jag ju kunna öka aktieandelen. Inte göra tvärtom. Så att jag tänker väldigt mycket på risk och jobbar väldigt mycket med scenarioanalys när jag bygger upp portföljen. och försöker hitta liksom olika scenarier som kan funka. Man kan ju tänka liksom förhållandet guld, dollar, amerikanska statsobligationer på olika sätt som, ja, om den ena går upp så kommer den andra troligen gå ner. Men det finns scenarier där alla går upp och kanske något scenario, jag har svårt att hitta ett scenario där alla går ner faktiskt. Mm. Men mer än kortsiktigt. Ja. Så att jag vet inte om du vill ha något mer ut.
Nej, bara intressant att höra de tankarna kring hur man ser på risken.
Jag tycker att man ska kunna, du ska ju egentligen kunna spara. En snittperson, då får oftast en sån här riskklass 4 när de gör någon form av något test. En snittperson som inte jobbar med finans och vill hålla på med det här själv och vill ha lite lägre risk än vad börsen har. Det är ju ganska, finns ganska många sådana sparare. En sån person så ska det ju egentligen räcka med att ha Saxum. Att den är ju så diversifierad som den är. Det är tusentals underliggande värdepapper om man liksom går ner på den nivån. Sen så att ingen kommer ha det är en annan sak. Men man ska kunna ha det. Så att det ska liksom inte bli, liksom, det ska inte bli några blow-ups. Men helt plötsligt förlorar väldigt mycket.
Hur lång investeringshorisont tycker du man ska ha? Man ska placera just i Saxum och ha den i portföljen?
Ja, vi har skrivit 5 år på vår hemsida, vilket är samma som vi har skrivit för Sverigefonden. Jag kan tycka att det är orättvist att den har samma som en ren aktiefond. Samtidigt så 5 år är det vi har skrivit. Så att det 3 år kanske räcker. Men jag tycker att du ska inte gå in i den på 1 år.
Nej.
Men vad ska man gå in i på 1 års sikt om du ska vara helt ärlig? Det är nästan ingenting.
Nej.
Och Saxum handlas dagligen?
Eller? Den handlas dagligen, ja.
Vad är det för avgift?
Avgiften är 1,4. Vi sänkte den under 1 oktober. Mm. Sänkte vi den från 2 till 1,4. Det innebär att den har gått från en av de dyrare till en av de billigare i kategorin. Det kan vara värt att veta att om man tittar på fonden på Morningstar eller på vissa andra hemsidor så brukar den där avgiften som rapporteras, speciellt om det är den här TKA, total avgiftsuttag, den släpar efter ett år. Så att det kommer dröja till oktober innan det är fullt i med att den kostar mindre. Att 1,4 kostar den. Sen har vi ju, när man tittar på liksom, själva fonden har ju lite avgift för att köpa, om man köper ETF till exempel. Mm. Den kostnaden ligger idag på 0,2 ungefär. Men det har, alla fonder har ju några former av kostnader för att handla eller för att investera pengarna.
Har ni sett ökat intresse nu när avgiftsnivån har gått ner då? Som ni ju säger själv, ni var en av de dyrare i klassen, nu är ni under snittet och så vidare.
Ja, så är det alltid och jag tror att jag har hållit fler presentationer de sista 3 månaderna än vad jag kanske har hållit på 3 år innan. Mm. Och vi hade lite otur med plattformar och sådär under 2018. Att den åkte ut från något försäkringsbolag och sånt där. Och det är ingenting med fonden att göra, det är med att de skulle ta bort 300 fonder eller någonting. Och PPM har ju gjort om också. Mm. Så där kommer den ju åka ut lite. Så att det var faktiskt om man tittar totalt så var det ju utflöde under 2018 på fonden. Sen har det varit ett extremt inflöde de sista 3 månaderna med flera miljoner om dagen.
Vad kan man köpa fonden av? Vilka plattformar och sådär?
Man kan självklart köpa den via Aktieansvar direkt. Man kan köpa den hos Avanza. Man kan köpa den via Garantum. Man kan köpa den via Nordnet. Och så ett gäng andra ställen. Sen vågar inte säga så mycket mer. Jag tror att de som jobbar med försäljning har ju bättre koll exakt på sånt där. Och det kan mycket väl vara så att den kommer komma med på några nya plattformar och sådär. Sen så tror jag att, jag menar, är man kund på en stor bank och säger jag vill köpa den här fonden så kan ju antingen säger de ja eller så säger de nej.
Men då kan man köpa den och se direkt.
Exakt. Ja. Det är liksom, det är inte så att det är svårt att få tag på den så.
Vad bra. Jag tycker det är jättespännande. Mm. Alltså defensivt, väl diversifierat.
Mm. Ja, den är, jag tycker att den är unik, jag, i alla fall i Sverige.
Ja, men det sticker ut bland andra, bland fonderna, det är helt klart.
Det blir intressant att se hur det går i nomineringen här då till Morningstar-priset här.
Vi får inte reda på något där. Nej, det är det som gör mig lite sådär.
Ja, precis.
Jag vill ju veta vem som vinner.
Ja.
Om det, men så är det, jag får hålla mig till tås, uppenbarligen.
Och är det någon som undrar vad det är för ljud som är i bakgrunden hela tiden, så är det, vi är alltså precis ovanför den här bussexplosionen som var här i helgen, så att de håller på med det sån här rengöringsarbete efteråt. Men det här var ju jättespännande. Mm. Fick lära sig mycket nytt i den här podden, och får vi önska dig lycka till med nomineringen då.
Ja, tack så mycket. Det var jättekul att vara med.
Lycka till.
Ja, får gärna komma tillbaka.
Ja.
Och tack till alla som har lyssnat, och tack till dig, Per.
Ja, men tack så jättemycket, och tack för att du var, och lycka verkligen till med nomineringen.
Ja, klockan 9 ikväll, alltså måndag kvällen.
Ja. Så de och det här släpps ju då på onsdag, och då vet vi.
Då vet vi.
Bra. Bra, tusen tack. Då stänger vi av det.
Tack.
Hej.